Hej, hej, hej. Det är måndag. Det är nytt avsnitt av Barnrättssnack. Och jag sitter inte här ensam. Men först presenterar dig, Åsa Ekman. Hej.
Hej, Linus Torgby.
Och vi får dela på mick nu eftersom vi har så många gäster här.
Det är jättekul.
Bulltofta idrottsförening. Välkomna hit allihopa.
Tack.
Tack, tack.
Då tänker jag att vi går laget runt så att ni hör vem som är vem på rösterna och så här. Och så ska vi presentera lite. Först har vi Mia Eriksson. Hej Mia.
Hej, hej.
Du är ju med i styrelsen för föreningen.
Precis.
Före detta ordförande.
Ja, precis.
Mm.
Ja.
Och sen har vi Astrid Åberg.
Mm. Hej, hej.
Och du är nuvarande ordförande.
Precis. Jag har suttit som ordförande. Det här är mitt andra år som ordförande.
Och till sist har vi med oss, inte minst, Alice Alla. Du grundade föreningen och finns med och stöttar den fortfarande.
Ja, exakt. Jag har varit med sedan vi startade 2019 och är kvar. Något år till, hoppas jag. Ja, men får vara kvar.
Absolut.
Ja, härligt. Ja, men då har vi Mia, Astrid och Ali som är med oss idag här.
Yes.
Yes, jag tänker vi kanske bara ska börja med något så här. Någon lite så här, vill ni berätta någonting om er själva? Nu har ni sett att ni är båda med i styrelsen till exempel. Hur är det? Vill ni säga någonting om det? Liksom, kul, roligt, tråkigt, är det hårt jobb, mycket jobb? Alltså, vill ni säga någonting om det?
Ja, jag kan väl börja. Jag sitter ju i styrelsen och jag har gjort det ett tag, typ 3 år tror jag. Och jag tycker det är väldigt kul för att man får vara med och föra föreningen framåt. Man kan säga det man tycker och ibland är det väldigt heta diskussioner liksom. Så jag tycker det är väldigt kul att få vara med i styrelsen eftersom att vi jobbar ju som grupp och bildar föreningen liksom.
Mm. Ja, precis som Mia säger så är det ju kul och man känner verkligen att man gör skillnad och för föreningen framåt. Så det är jättekul liksom att känna att man verkligen är med i det hela och får sin röst hörd.
Ja. Och kanske säga någonting då om så här, ja men vad är det ni gör då? Vad är det för aktivitet? Vad är det för verksamhet som Bulltofta idrottsförening pysslar med?
Alltså vi är ju som sagt en idrottsförening. Men vi har ju, alltså oftast har vi idrottsaktivitet. Men det händer ju ibland att vi har lite andra aktiviteter. Ibland för styrelsen också. Men för själva barnen så har vi idrottsaktiviteter. Det är gymnastik, boxning, fotboll. Vi har haft flera fotbollsturneringar som har gått väldigt bra. Ja, och vi har väldigt, alltså massa olika aktiviteter.
Mm, vi har ju, alltså förutom idrott så har vi också läxhjälp. En gång i veckan just nu, men det kanske blir 2 gånger i veckan. Eller det ska bli 2 gånger i veckan nu, till terminstarten. Så det är kul. För det är också så att då kan både ledarna och medlemmarna komma och plugga och så hjälps man åt. Och så fikar vi och så har vi liksom... Mm.
Men Ali, det finns ju redan massa idrottsföreningar här runt om i Malmö antar jag som pysslar med boxning och gymnastik och alla möjliga saker. Varför behövdes det en annan slags förening och vad är skillnaden?
Den största skillnaden som vi egentligen jobbar med är det av unga för unga. Vi vill, när jag startade föreningen så var det största syftet att det är de unga som ska visa att deras röst kan bli hörd och att de verkligen kan påverka, vilket de har visat. Samt att det är helt kostnadsfritt. Det är egentligen de två delarna som vi utmärker oss med. Ett, kostnadsfritt. Den andra är att det är av unga. Och där har vi märkt att de unga når mycket, mycket enklare till de yngre barnen. Så det är de två största aspekterna vi ser.
Kan du inte utveckla det? Och ni får gärna skjuta in också. Mm. Vad är det unga idrottsledare gör på ett annat sätt än vuxna då, föräldrar eller andra som vanligtvis är idrottsledare?
Ja, alltså jag tycker bland annat jag tycker att vi är mer förstående till unga för vi själva är unga och det är liksom det blir en väldigt gemenskap mellan alla och man kan liksom vara en stor grupp allihopa, både medlemmar och ledare och vi har liksom kul tillsammans. Och sen som Alice sa, så når vi lättare ut till unga i skolorna och liksom småsyskon, kusiner, alltså så vi når mycket lättare ut.
Mm. Alltså det är ju mycket enklare för oss att liksom kunna förstå och kommunicera med alltså barnen på aktiviteterna. För att alltså vi lever ju lite i samma värld eller så. Så att vi förstår ju dem lite på ett annat sätt. Och det är ju helt enkelt enklare att prata med dem, liksom, tycker jag i alla fall. Än vad det verkar vara för andra vuxna och föräldrar.
Men om jag tänker då, Astrid och Mia, hur, liksom, hur hittade ni till Bulltofta? Hur kom ni i kontakt med, liksom, med föreningen?
Det var genom skolan. Jag började då på skolan som föreningen var kopplad till innan. Och så, sen dess så har jag varit ledare och medlem från början. Men ja.
Ja, alltså det var samma. Det var via skolan. Jag hade några äldre kompisar som var med i föreningen. Och jag tyckte det lät jättekul. Och då när vi hade föreningen på skolan så behövde man gå i femman för att få bli ledare. Så då fick jag vänta tills jag gick i femman. Och sen så, ja, så gick jag med och var på något årsmöte tror jag det var. Eller något sånt där man röstade fram ledare och styrelser och sånt där. Så att, sen dess har jag varit med. Men nu i efter, alltså nu, folk gick ju hit till oss alltså genom massa olika sätt. Typ så här gemensamma vänner, kusiner, syskon. Eller att de bara hört talas om oss på Instagram. Alltså, eller så, det är verkligen jättemånga olika sätt som folk hittar till oss nu.
En av de punkterna som ni tog upp som var annorlunda mot en, kanske en annan idrottsförening var ju att det är kostnadsfritt. Varför är det viktigt?
För att alltså, det är så ojämnt. Alla har inte råd med att betala fotbollsaktiviteter för flera tusen. Och vi har ju så blandat, så alltså här kan man göra allt.
Ja, alltså vi, Kirseberg är ju ett ganska, alltså det är ganska olika ekonomiska
situationer.
Precis, alltså i Kirseberg. Så att, alltså det är ju, vi har det ju kostnadsfritt för att det borde inte kosta att få röra på sig och för att liksom kunna må bra. Det är ju som sagt en rättighet att man ska ha, alltså man har rätt till rörelse. Så därför tycker vi det är viktigt.
Och då tänker jag, nu sa ju du ett väldigt viktigt ord där tycker jag, just det med att det är en rättighet.
Ja.
Den här podden handlar ju om barns rättigheter på liksom olika sätt och de som lyssnar jobbar ju med det här. Men, och då tänker jag så här, hur har liksom, alltså barnkonventionen, har den liksom funnits med er på något sätt? Har ni pratat om det i skolan eller pratar ni om det i föreningen? Hur ser typ era relation till barnkonventionen ut? Vad tänker ni på då?
Alltså, vi har ju gått barnkonventionen utbildningar. Några stycken tror jag att jag har gått. Alltså, det är verkligen någonting som vi inte har släppt. Och vi har ju några... vi jobbar ju utifrån fyra olika punkter i barnkonventionen. Det är ju barn vi jobbar med. Så att, det är ju bra om vi liksom jobbar för deras rättigheter också, tycker vi.
Ja, det är jätteviktigt. Alltså, hela den... rörelsen är ju väldigt viktig och står ju upp för barn. Och vi är glada av att vi har de rättigheterna. Och vi kan liksom försöka förstärka dem och stödja dem. Mm.
Men jag tycker också att det är väldigt viktigt. Och jag tycker det är väldigt bra att vi ändå har gjort många av våra ledare medvetna om. Alltså själva barnkonventionen. För det är ju någonting som pratas om ibland i skolan. Lite så. Men det är ju ganska viktigt att man ändå som barn är medveten om vilka rättigheter man har. För det är ju ofta så att barn bara tas för givet. Liksom. Så att, ja.
Och när vi då liksom så här har typ googlat loss på er och på föreningen och så där, och läst på och tittat så tycker vi att det finns ju ganska många delar som faktiskt är ganska unika. Mm. Upplever ni det också? Att det är det.
Med just vår förening då.
Ja, men precis.
Ja, jo, det är ju så. Alla, när man kommer in till en förening, alltså till exempel fotbollsförening, så ser man styrelsen. Det är oftast män 40 plus. Så det är det. Vår styrelse är både blandat i kön och åldrar. Så det är liksom bara en av sakerna som är unika med oss.
Mm. Sen har vi också... väldigt många olika aktiviteter. Alltså vi vill ju helst att så många som möjligt ska veta om oss och känna sig välkomna på våra aktiviteter. Till exempel, vi har ju haft dessa fotbollsturneringar. Vi hade ju först, alltså vår första turnering, det var ju för både killar och tjejer, men det kom kanske ett tjejlag. Så då kom vi på att om vi har en fotbollsförening för bara tjejer så kommer det nog komma fler, eftersom att ofta är så att killar tar lite mer plats än vissa tjejer. Och det blev jättelyckat. Så att alltså vi har ju väldigt många olika aktiviteter och vi gör ju så mycket som möjligt för att alla ska känna att de vill komma.
När är de här aktiviteterna? Är de kopplade till skolan eller när, eller är de på kvällarna eller hur ser det ut?
Vi har ju inget samarbete med någon skola längre.
Mm.
Så det är ju, alltså alla egentligen är välkomna, men det är många som kommer från Kirseberg och runt om.
Så ni hyr en idrottshall och så
Precis, ja, och så har vi aktiviteter där efter skolan. Och så har vi då en egen mötesplats, en lokal, som, mm, där vi har då som sagt läxhjälp. Och ja, man kan komma dit och hänga lite, spela spel.
Ibland har vi liksom bakning i lokalen och sådär. Men det ligger ju kanske 5 minuter ifrån denna sporthallen som vi oftast har våra aktiviteter i. Mm. Och det är ju allting i Syresbergsområdet, så att, ja.
Mm. Jag tänker, typ så här, på ungefär, är det hur många barn och unga är som är med på en aktivitet? Och hur många är ni som också är ledare i föreningen?
Alltså, jag skulle säga att det beror på. Vi har diskon ibland, vi ska ha diskon nu på lördag. Där har vi fått in 400 barn.
Ja.
Alltså, och plus. Och vi hade en festival i somras, där kom det 600 barn plus. Och då på sådana lite större evenemang så har vi så många ledare som möjligt. Vi är 30 ledare ungefär i föreningen. Men på lite mindre aktiviteter som de som vi har liksom efter skolan, alltså regelbundet. Där kanske det kommer... det är också väldigt blandat. På lovet, under jullovet, så hade vi aktiviteter i sporthallen då 2 gånger i veckan. Och då kom det runt 60 pers. Och nu på dessa kanske det kommer 30-40. Mm.
Men vi har ju också typ 10 aktiviteter i veckan. Så att det är ju ganska många barnen då som kommer. Men på de aktiviteterna som vi har i våran lokal, alltså dessa mindre bakningsaktiviteter och så, det är inte alltid 40 pers i våran lokal då, utan då brukar det vara lite färre personer.
Jag tänkte på det då, när ni kommer och kör igång den här aktiviteten och så kanske det är föräldrar som kommer och lämnar, eller om barnen kommer dit själva och så är det ni som själva är unga ledare. Hur brukar det liksom tas emot av andra vuxna och barnen själva?
Alltså, om jag bemöter föräldrarna trevligt så brukar de vara trevliga. Alltså, jag har aldrig upplevt att en förälder har varit otrevlig mot oss. Eller varit lite så misstänksamma mot det vi gör. Eller så. Men jag har inte heller pratat med dem så på djupet.
Nej.
Så att jag vet inte, har du varit med?
Nej, alltså vi försöker ju skapa band med föräldrarna och barnen. För att det är ändå ett förtroende de har att lämna sina barn hos oss. Så vi försöker ju liksom skapa ett band mellan föräldrarna också. Det är också väldigt viktigt. Mm. Så jag tycker det jag har märkt, de är väldigt trevliga och liksom försöker hjälpa till, fråga om det behövs hjälp med något och liksom vill att deras barn ska bli ledare i framtiden och så, och säger det. Så det är jättekul att höra. Så jag tycker det funkar väldigt bra.
Ni sa också någonting om att det finns en gemenskap så med barnen. Vad gör ni för att skapa den gemenskapen? Har ni några så här, trick eller övningar? Eller hur gör ni?
Jag tycker det blir väldigt mycket av sig själv. Eftersom att vi är så blandat.
Mm.
Blandad åldrar, kön. Alltså allt möjligt är jätteblandat. Så det blir att ingen känner sig utanför eller typ annorlunda på något sätt. Så det blir väldigt mycket av sig själv att man kommer in och det är lätt och man känner sig liksom inbjuden oavsett vem man är och var man kommer ifrån och så. Så det tycker jag, bara det skapar en gemenskap.
Ja, alltså verkligen. Det är sånt som kommer lite av sig själv tycker jag. Alltså som Astrid sa, att det brukar inte oftast vara folk som, eller vad jag vet så har ingen känt sig utanför på våra aktiviteter och vi brukar alltid inkludera alla som kommer dit. Sitter någon på trappan så får man gå fram till dem och bjuda in dem liksom. Om man bjuder in folk så blir det oftast lite skönare stämning. Alltså det brukar inte vara så här, alltså oskön stämning. Det brukar alltid vara så soft stämning på aktiviteter och sådär.
Men då tänker jag samtidigt att det är ju ändå samtidigt någonting som ni aktivt gör, tänker jag. Du beskriver ju det liksom, till exempel sitter någon i trapporna men att den går fram. Att det är ju något form av, det är ju ett sätt som ni är som gör att den känner sig välkommen och inkluderad. Och det tänker jag, det är ju faktiskt inte självklart att det är så i alla föreningar eller på alla aktiviteter. Så att, och då tänker jag, är det någonting som, pratar ni mycket om sånt, till exempel på ledarutbildningar eller i styrelsen och så här, pratar ni mycket om det här? Vad gör vi då så att det ska kännas bra och trevligt och gemenskap?
Ja, det tycker jag vi gör. Alltså den typ grundutbildningen som alla ledare går, unga leder unga. Där får man liksom lära sig att anpassa aktiviteter. Om någon hade kommit med rullstol, hur anpassar du aktiviteten efter det? Så det är ju ett sätt som vi lär oss att bjuda in alla. Och ja, men det är också någonting som för oss är en väldigt självklarhet. Att sitter någon ensam så bjuder man in dem. Typ.
Ja, precis. Alltså, vi har ju gått väldigt många utbildningar. Men det har ju också gynnat oss väldigt mycket. Så att det var ju vissa har vi gått på med Skånes skolidrottsförbund. Eller skolidrottsförbundet i Skåne heter det. Och alltså då har det varit mycket grupparbete och sådär. Men sen har vi också haft egna utbildningar. Vi har ju haft utbildningscoacher nu som höll i utbildning för typ förra veckan tror jag det var. Och alltså då är det ju mycket så, man får fundera lite själv, alltså man får fundera lite i grupper. Och då lär man sig också ganska mycket vad man gör i vissa situationer och sådär. Och det kan ju också få en att få en liten så här självbild på hur man själv är som ledare och vad man kan utveckla liksom.
Vi har ju haft några avsnitt i podden där vi pratar om idrott på olika sätt. Och då har vi pratat om så här föräldrahets och toppning och hur, vad man gör och sådär. Men och idrott är ofta förknippat till att tävla och mäta och vinna och få guld och silver och komma två och etta och du får inte vara med och sånt. Hur tävlar ni någonting eller har ni liksom släppt den grejen eller hur blir det?
Vi tävlar ju lite. Ja. Alltså vi har ju dessa fotbollsturneringar och då är det ju lite att man tävlar mot varandra. Men alla tävlar ju fortfarande i vårat namn typ. Eller så, det är fortfarande, alltså det är inte en förening mot en annan förening utan det är ju folk skapar sitt egna lag. Mm. Så får man försöka vinna mot de andra. Men det brukar inte vara föräldrar som står vid sidan. Det är kompisar som står och hejar på. Och då brukar det inte vara särskilt lättsig stämning. Liksom.
Nej, det är någonting som har varit väldigt tydliga med att vi inte accepterar. Att man liksom, språket är väldigt viktigt. Och att man ska höja varandra. Inte hålla på att sänka folk för att man tycker att de borde förlora. Eller så. Mm. Att man hellre hejar dem man hejar på. Eller vad man ska säga.
Ja, men vi brukar vara väldigt tydliga med liksom vilka regler vi har och vart dörren är om man liksom vill gå. Så att det har, alltså jag tror det har hjälpt väldigt mycket att vi ändå har satt punkter från början. Men jag tror det är säkert inte alla som, alltså eftersom att vi är ganska unga ledare och ibland är det ju äldre folk än oss på dessa turneringar, så tror jag det kan vara enkelt att alltså de kanske inte riktigt tar oss seriöst. Fast det är ingenting jag har upplevt, men jag kan säkert tänka mig att det kan vara så i vissa situationer.
Och då tänker jag att de här punkterna då som ni pratar om, liksom att ja, men vi har satt upp punkter, att det är så här vi vill att det ska vara. Liksom, hur kom ni fram till de punkterna?
Alltså, vi har ju en policy själv för ledare. Så att det är ju oftast, alltså det är lite liknande det. Att man måste ha vårdat språk. För att det är ju, alltså det smittar av sig. Och sen har vi försökt hålla, alltså,
ja. Jo, det är inne på rätt språk.
Ja, men vi har, alltså man ska ha vårat språk. Och det ska inte, alltså om man vill bråka så får man gå och bråka utanför. Eller inte där vi är liksom. Alltså jag vet inte vad det är för punkt vi brukar ha.
Nej, men det är väl väldigt mycket så. Man respekterar varandra, alltså, pratar verkligen med trevligt språk. Alltså så, också ganska så grund, alltså basic saker.
Ja, men det är ganska inbakat i varandra. Det finns, alltså det står inget papper så här, detta får du inte göra. Men det brukar vara mer så bara, alltså ha en god ton typ eller så. För att, alltså det är ju ofta som en barn, att man ska ju inte säga vad de inte ska göra. Utan då, alltså det är ju omvänd psykologi där. Så att man får ju bara försöka baka in det lite när man samtalar med dem och förklara vad som gäller.
Men hur kom ni fram till att det var just de punkterna som skulle gälla?
Alltså jag tror inte, vi har ju som Mia sa inte ett papper där det står 1, 2, 3, 4, 5. Utan det är mer så grundläggande, man har respekt mot varandra. Om någon liksom inte sköter sig så ser man till och är tydlig med, alltså det är inte okej här. Man märker liksom, alltså, ja man märker ju, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är,
alltså man får kanske utgå lite från vilken situation det är.
Ja.
Eller så. Men vi kom ju fram till det igen. Alltså vi har tagit upp det på styrelsemötet och sånt. När vi har kommit på vår egna policy så har vi ju snackat. Vad tycker vi är okej? Vad tycker vi inte är okej? Alltså vi bestämmer ju alltid, alltså tillsammans, vad det är som gäller för oss. Och då brukar vi ju tänka att det som gäller för oss borde ungefär också gälla för de andra. Alltså vi går ju för ganska enkla regler. För att det blir ju lite jobbigt om det är 6 regler som man absolut inte får bryta. Liksom. Alltså då blir det lite svårt att hålla dem. Jag tror det var, ja, man ska inte ha mer än 3 regler, har jag för mig. Eller något sånt. För då blir det lite svårare att så här komma ihåg eller något sånt. Alltså men det är typ enklare att bryta dem för barn då. Så att vi brukar ju försöka hålla det enkelt. Liksom.
Och sen börjar vi från oss själva. Vi har alltid pratat om att det är vi som sätter standarden. Det är vi som sätter hur man pratar. Det är vi som sätter hur man beter sig när man tävlar. När domarna dömer i våra turneringar, där är det jätteviktigt hur de pratar med spelarna, med de som är med. Eller till exempel på aktivitet som ni håller i, hur ni pratar med medlemmarna, med barnen. Och det är det som vi har satt redan från 2019, att det är en standard. Hur beter vi oss? Hur pratar vi? Och det är det som smittar av sig. Är något barn som kanske pratar på ett fult sätt, då brukar ledarna alltid vara där och markera och påminna. Och inte använda inte, som vi är väldigt bra på att inte använda. Där vi brukar säga, tänk och säga så här istället. Och det har varit bra. Ni har varit väldigt aktiva med den delen. Mm. Och där är språket ett jätteviktigt sätt att prata och ta ut på.
Ja, verkligen.
Men sen har vi en grej som vi kanske måste nämna när ni frågar om hur vi får medlemmarna att känna sig välkomna. Och det är att ni brukar säga att vi är som en familj. Att ledarna sinsemellan är som en familj. Men medlemmarna som också kommer in blir också en del av familjen. Och det är det som har smittat av sig nu på hela området. Att när de är på sina aktiviteter, de springer alltid och kramar ledarna. De springer alltid fram och vill vara med ledarna och frågar. Och det är den här familjära känslan som de har skapat.
Ja, precis. Mm. Det har ju lite kommit från gemenskapen som vi har byggt upp. Ja.
Och det är också åren som vi har varit ihop. Mm. De flesta som har varit ledare, som är ledare idag, har varit med sedan 2019. Antingen att man har varit medlem från början och sen blivit ledare när vi omorganiserade 2021. Så det är ett långdraget arbete som vi har haft som har gjort att ledarna är så nära varandra. Och även de som har kommit in nu. Vi har ett antal nya ledare i föreningen. Var vi 5-6 stycken som har kommit in.
Mm. Ja.
Och de känner sig verkligen som en i familjen, brukar de säga.
Ja, men det brukar, alltså för nya ledare som kommer in så har jag märkt i alla fall att de kommer in väldigt, väldigt snabbt. Alltså, det är verkligen så, det brukar inte vara särskilt mycket grupperingar hos oss. Alltså det är klart man har kanske någon man är lite bättre vän med, men det är ingen som inte är vän med den andra. Alltså man är snäll mot alla och man inkluderar alla, och det är bara någonting som är typ våran natur, eller vad man säger.
Men jag bara tänker att det, jag tror att väldigt många idrottsföreningar har också familj, gemenskap, respekt, sammanhållning, trygghet i sin värdegrund. Och man kanske har haft workshops med det, men sen ser det helt annorlunda ut i, kanske inte hela föreningen, men i vissa lag, och man beter sig på ett sätt och man satsar på killagen mer än tjejlagen och så vidare. Men det är ju någon, ni har ju lyckats med något helt annat. Och det känns som att det finns någon slags hemlighet med att unga får vara ledare och att unga får vara med och styra för unga. Hur tänker ni?
Alltså jag tror 100% det är en stor faktor till att vi kan ha den, alltså gemenskapen, att vi faktiskt kan leva upp till det vi säger på det sättet som vi gör. För att ja.
Jo, men som Mia säger, alltså vi är ju unga medlemmar, och vi har liksom en jargong, en gemenskap som jag tror inte hade varit på samma sätt om det hade varit så, alltså stor skillnad mellan att ledarna är 18 plus och sen är medlemmarna 13 och yngre liksom. Mm. Alltså det är liksom så stor skillnad.
Men ni sa också det här med i början att amen, vi förstår. Vad är det vuxna inte förstår om hur unga eller hur barn har det och hur barn vill ha det i idrotten som ni förstår? Vad är det vuxna inte fattar?
Alltså jag tror nog att det är för att de flesta vuxna, tränare, föräldrar, ibland det är ganska stor så här vi och de känsla. Alltså mot föräldrarna och barnen. Men eftersom att vi är liksom i samma generation, vi är typ på samma plan som ledarna, så är det lite vi, oss. Alltså så här, det blir lite, alltså vi ligger på samma plan. Det är inte den här stora skillnaden mellan oss eller barnen och föräldrarna eller tränarna. Så att jag tror det är lite det som gör det, ja, att vi liksom förstår dem lite bättre.
Alltså någonting som vuxna också glömmer ofta är att lyssna. Man måste lyssna, man måste höra barnen. Du kan inte, ja absolut, om ett barn pratar och säger, alltså säger vad som är problemet, då måste du också lyssna och ta in det och ta åt dig och liksom tänka efter, för många vuxna kan inte ta kritik från ett barn. Det är, många tycker att det är svårt, så det är också så.
Jag tar kritiken, jag ser blicken. Jag är bra på att ta kritik. Nej, men jag tror det är som ni också är jättebra är att ni lyssnar på barnen. Att ni är nära barnen, att ni bekräftar barnen. För jag tror man tar det för givet. Det räcker med ett hej. Och det tror jag vi vuxna missar ofta. Att man på träningen, man bara bekräftar kanske de som är de bättre. De som alltid brukar vara där. Men det vi brukar vara bra på, eller ledarna, är att man alltid bekräftar. Det räcker med ett hej, räcker med en high five. Så har man nått barnen. Och det är det som jag tycker våra ledare utmärker sig jättebra på. Är att man bekräftar och ser och lyssnar. Och sen våga ta, alltså en grej som vi har i föreningen att vi kan vara kritiska till varandra. Men att vi har, nu är ett år som vi har börjat jobba jättemycket med att man ska snälltolka den kritik man får. Okej, om Astrid säger nu till mig som är den enda vuxna tillsammans med Ammes, vi är två vuxna. När vi får kritik från Astrid, då stoppar vi inte den, utan vi lyssnar in och diskuterar kritiken vi har fått, om det skulle vara. Och det är en styrka som ledarna har, att de vågar. Och det här går i linje med det projektet vi ska börja driva nu till våren. Att vi ska skapa ett projekt som heter Det räcker. Att barn och unga i väldigt tidig ålder ska kunna säga nej. Ska kunna stoppa beteende som inte hör till normen. Och det är ett projekt som vi ska skapa en metod för.
Mm. Ja, men vi har ju väldigt många olika projekt som vi har skickat in och sökt pengar för. Mm. Det är ett annat projekt också som vi har... Fick vi igenom det? Mm. Ja, som vi fick igenom. Och det handlar om att vi ska prata om psykisk ohälsa för idrottare. Och framförallt killar. För att det är ganska normaliserat för killar att inte prata om sina känslor. Och speciellt inom idrott så är det oftast att det är ganska hög press på en. Man ska prestera på topp hela tiden. Och det tar ju ganska hårt på det mentala. Så att, och då ska vi liksom hyra in någon stor idrottare eller så. Som kanske kan berätta lite. För att det blir oftast lite så. Då kanske man fattar att det är okej att må dåligt om det är någon duktig idrottare som också förklarar. Mm. Så att det ska också bli väldigt kul att få genomföra det projektet, tycker jag.
Det är väldigt få föreningar, kanske idrottsföreningar eller föreningar i stort, där, liksom, där det är barn och unga som är majoritet i styrelsen, där det liksom, som är både styrelse och ledare och medlemmar. Vad tror ni det beror på att det är så få liksom, barn och ungdomar som sitter i styrelser?
Det brukar ju oftast vara hos, alltså enklare för vuxna att starta upp föreningar. Det är inte så enkelt för barn att starta en förening. Och jag tror oftast att det är enkelt för vuxna att ta barn lite så för givet. Kan man säga det. Alltså man räknar inte med att barnen kan göra det man tror att de, eller det man skulle behöva dem till. Så jag tror oftast det är det att man inte ger dem en chans riktigt. Alltså jag tror det är det.
Jag vet inte, vad tycker du? Ja, jag tycker exakt som du sa. Ja, många barn tar inte det initiativet till att starta en förening själv. Och sen så behöver man ju stöd av en vuxen som liksom har hand om pengar och så. Så det blir svårt för ett barn att stöta upp det helt själv.
Och vi har ju liksom nu då pratat om, alltså, ni är ju rätt unika. Liksom, både ni som personer och föreningen. Och ni pratar om det inkluderandet, gemenskapen. Och liksom att vuxna behöver finnas där kanske lite mer i bakgrunden som stöd. Vad är det annars ni säger att vuxna borde egentligen kanske sluta att göra för att barn ska kunna få ta plats och ansvar?
Det är ju att stå i centrum. Att alltid vilja synas och att alltid vilja ta på sig barnens ära.
Mm. Det är någonting vi har pratat mycket om, att vuxna måste också kunna backa. De ska inte ta all uppmärksamhet själva och ge det till barnen också.
Jag tänker även, och då tänker för vi pratade lite om det här innan nu, men alltså just det här att även när det är liksom barn och unga som har gjort grejer, att det, ni menar liksom i många olika sammanhang att vuxna typ tar över och tar platsen.
Mm. Det är så lätt för dem att bara, nu vill jag synas, nu vill jag stiga in.
Exakt, alltså bara sätta på sig en krona och bara, det är jag som har gjort det. Nej, alltså Ali har ju, det är han som har gjort, alltså fått oss hit. Alltså det är såklart barnen som har gjort mycket. Men han har ju aldrig heller velat stå i centrum direkt. Det var ju någon Sydsvenskan sak.
Ja, att vi blev ju intervjuade av Sydsvenskan en gång. Och då så var det liksom så. Att de ville intervjua Ali. Och då ville ju han lite mer så. Ska jag verkligen? Och sen till slut så fick de liksom så. Ja, okej då. Och det är någonting, alltså. En vuxen borde verkligen försöka lyfta barnen. Och få dem att synas. Och eftersom att det är ofta barnen som i såna här föreningar då, skolidrottsföreningar, de som gör mycket av det viktiga jobbet liksom. Det hade inte kunnat gå att ha bara en vuxen.
Och Ali, du sitter ju 3 meter från micken här för att visa det. Nej, men du har ju verkligen i det här samtalet också visat det. Men vad är det man måste döda hos sig själv som vuxen för att låta det här hända, som Astrid och Mia säger?
Jag tror egot. Jag tror man
och
måste...
hur dödar du egot?
Jag vet faktiskt inte, det är jättesvårt, men... Jag vill lyfta det kollektiva. Jag tror väldigt mycket på det kollektiva. Det här hade aldrig funkat om jag ska göra det själv. Det hade varit som vilken annan förening som helst. Det är en vuxen som ska ta cred. Det är vuxen som ska ta all ära. Jag tror mer på det kollektiva. Jag måste som vuxen, i det jag har startat, backa. Inte synas. För att de som gör jobbet, det här unika som Bulltofta skolidrottsförening gör, är att det är de unga som tar plats. Och då måste man som vuxen, okej, backa. Den är inte viktig att synas i alla sammanhang. Och där... Ja, nu ska jag inte säga, men där är det... Jag har fått backa för att ge plats till ungdomarna. Det är de som ska synas, det är de som ska skina. Jag tror jag har gjort mitt. Och där är det, släpp egot, lyft de som ska lyftas. Sen absolut att man gör ett bra jobb. Jag tror många eldsjälar gör ett bra jobb, men de glömmer att lyfta de viktiga punkterna, att det finns andra som också har gjort det tillsammans med dem.
Mm. Ett exempel på det, jag tänker får liksom också bli lite tips, tänker jag, till andra vuxna, att när vi kontaktade föreningen, så skickade vi ett mejl då till liksom föreningens mejladress, och då fick jag ett svar från dig, Ali, där du också bad om att kan vi snacka lite, och då i det samtalet så säger jag, det är inte mig ni ska intervjua, jag vill inte att det är mig ni pratar med, utan i sådana fall tar vi med oss, och då är det liksom, det är inte mig ni ska ställa frågorna till. Och det tänker jag ju är, då har ju du också förpreppat. Och det tänker jag, det glömmer nog vuxna många gånger, att man behöver kanske också vara tydlig hela vägen där. Mm. Är det någonting annat som ni tänker att ni skulle vilja skicka med då vuxna? Jag säger, tänk nu på det här, om ni ska prata, ni har gjort ett bra projekt och så finns det massa barn och unga som har gjort jättemycket grejer. Och så ska de berätta om det. Vill ni ge något tips då? Vad ska vuxna tänka på eller absolut inte göra eller så?
ja... vänta, vad sa du?
Vill ni ge något tips till vuxna i sånt läge?
Typ? Ja, men alltså det är som vi sa innan. Man får sänka egot. Du gör säkert ett jättebra jobb om du har fört igenom ett projekt. Men det är inte alltid du som vuxen som ska synas. Mm. Alltså du syns säkert, även om du inte tror det. Så bara låt dessa barnen som har gjort jobbet stå i centrum istället.
Vi har en Zlatan, vi behöver inte ha fler Zlatan.
Skolidrottsförbundet är inte kanske jättemånga som vet om vad det är. Finns det överallt? Vad är det? Bara lite kort, det är inte det det handlar om. Men eftersom de har varit ett bra stöd för er så kanske det kan vara bra tips här. Vad är det?
Absolut. Skolidrottsförbundet i Skåne, de utmärker sig lite mer än vad andra förbund i Sverige gör.
Ja, såklart. Älskar Skåne. Ja.
Och vårt förbund i Skåne är väldigt tydlig med att man vill starta, skapa skolidrottsföreningar och sen följa upp med dem. Så att man inte bara startar upp föreningar och sen lämnar dem, utan här startar man upp, utvecklar och stöttar föreningarna med utbildningar och hela konceptet kring föreningslivet. Att man kan i väldigt tidig ålder skapa en förening där barn och unga helt och hållet leder och tar ansvar. Så det är egentligen det största delen förbundet gör.
Så det är inte riktigt, men det är lite som att ha ett elevråd fast kring idrott och att det är kopplat till en skola. Så exakt. Att man också kan använda de faciliteter som finns där. Mm. Är det det man vill?
Jo, och sen är det, föreningarna är helt fristående från skolan. Mm. Men vi ser gärna samarbetet med skolorna.
Mm.
Och det är egentligen det som är det vinnande konceptet. Man går in till skolan, man plockar ut ungefär 20 lärare som ska hålla aktivitet efter skoldagens slut. Så det blir lite som elevråd, men skillnaden här är att man verkligen får äga alla frågor från ekonomi till att fatta beslut. Elevrådet, ja, absolut. Mm, ja, men det, där får man bestämma, det håller inte vad ska helt riktigt, om 4 men... månader.
Ja.
Så här är det verkligen att förbundet gör att verkligheter kommer verkligen till skott. Att det barn och unga vill kan man förverkliga.
Mm.
Och om man då tänker sig att det vore ju väldigt mycket bättre om fler föreningar också hade barn och unga med i styrelserna. tänker jag. Och då tänker jag så här, vad är det ni ser att vuxna behöver göra för att fler barn och unga ska kunna få vara med i styrelser och ha liksom alltså att vara ledare eller olika typer av så här ledningspositioner i en förening? Vad tänker ni att vuxna behöver göra för att det ska bli möjligt?
Ska jag ta det? Ja, alltså ett första steg tycker jag är att man kan visa att de är välkomna. För att det är många som, alltså, hur ska man veta att man kan söka dit som ett barn? För många tar inte in unga i sina föreningar. Så för det första kanske visa att de är välkomna och lyssna liksom på vad barnen har att säga. Mm.
Alltså jag tänker ju, man får ju inkludera. Man får, alltså, du får fråga, vill du vara med? För det är sällan, om jag säger så här, ja du får säga till om du vill vara med i styrelsen. Det är inte ofta som folk kommer och bara, ja jag vill vara med i styrelsen. Alltså det är enklare att ge ett ärligt svar ifall man får frågan till sig. Så att frågar jag ett barn, om jag nu är vuxen, ja hade du varit intresserad av att vara med i styrelsen? Då känns det lite mer personligt. Då känns det också lite mer inkluderande och välkomnande. Och jag tror det är en stor faktor till att många barn inte är med i styrelser och är ledare och sådär. För att de inte blir inkluderade. Och det är nog sällan som barn vågar liksom, alltså hur ska man säga,
ta chansen.
Ja men alltså typ ta chansen att och liksom påpeka vuxnas fel. Så här, bara, ja men du inkluderar inte mig, kan jag få vara med ändå? Eller så, det är ju sällan som barn liksom vågar säga det. Ja.
Men vi har börjat faktiskt få lite förfrågningar. Rädda Barnen har bjudit in oss nu till deras styrelsemöte, eller årsmöte till och med. Mm. Att våra ungdomar ska vara där och prata om styrelsearbete, hur det ser ut hos oss. Skåneboll har också frågat oss om vi kan vara med på deras årsmöte och berätta lite om hur vi jobbar. Så det är många som har börjat trycka i den delen.
Och det är inte bara att ni blir uppmärksamma, ni vinner ju massa priser hela tiden med. Mm. Är det något pris som har känts extra kul?
Jag tror vi tänker samma.
Ja, vi åkte upp till Stockholm för några veckor sedan för att ta emot ett pris av UNICEF. UNICEF-hjältar var det. Och det var väldigt stort med tanke på att UNICEF jobbar liksom över hela världen. Så det är, alltså jag är väldigt stolt att jag fick följa med och representera oss och ta emot priset. Mm. Men det är ju andra pris vi också har fått ta emot. Mm. Så att det är väldigt roligt tycker jag faktiskt att folk ser vad vi gör. Tycker jag. Så det är väldigt fantastiskt.
Mm. Inte bara det, vi ska åka upp till Stockholm igen nu den 22-23 blir det. Och så ska vi har blivit nominerade till årets pepp i idrottsgalan. Så dit ska vi också. Så det är också en väldigt stor sak som vi är väldigt så tacksamma och stolta över.
Jag tänkte så här, och det här gör ni ideellt, liksom, vid sidan av. Jag tänker så här, hur mycket tid lägger ni egentligen på föreningen? Jag tänker, det måste vara skitmycket.
Alltså, det är väldigt blandat. Alltså, vi har ju scheman, vi blir inskrivna på olika aktiviteter. Men sen också nu, liksom, som inte är aktiviteter som åker hit och åker till Stockholm. Och, så det blir ganska mycket sammanlagt. Men vi har ju väldigt kul.
Ja, verkligen. Alltså, det är ju så, om jag inte kan komma på en aktivitet så är det ju oftast någon annan som kan ta min plats. Så att, alltså jag brukar vara i föreningen 1-2 aktiviteter i veckan. Liksom. Sen är det ju en massa andra saker som det här, åka till Stockholm. Och så, men jag klagar inte. Alltså jag tycker det är kul. Så att, alltså det varierar ju väldigt mycket. Det finns vissa som föreningen är en väldigt stor del av deras liv. Liksom. Sen finns det vissa andra som kanske tränar egna sporter, jobbar och så vidare. Och då kanske inte föreningen tar lika mycket tid. Så att det varierar mycket, men det är inget problem för oss. För att det måste ju variera lite för att det ska kunna funka. Ja.
Jag var tillbaka lite på det här med att det är kostnadsfritt och gratis och sådär. Och det står ju ofta på era inbjudningar i att ah, men nu har vi bla 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 på jullovet. Det är gratis. Och det tänker jag också att många föreningar tänker att ah, men det ska egentligen inte kosta någonting. Men så kanske det kostar någonting. Fast man inte ser den kostnaden som till exempel nya skor eller vad det nu är. Hur, har ni någon taktik där eller något tips till föreningar hur man ska verkligen jobba med det?
Alltså vi får ju bidrag. Mm. Det är ju så vi kan hålla alltså, en del aktiviteter. Men sen har vi samarbeten också. Alltså Nej, men det är ju oftast Alice som löser hur vi får, till exempel, alltså hur vi kan låna fotbollsplaner och så vidare till ett lite billigare pris oftast. Men det är ju bidrag, alltså som vi söker för att...
Om ni ska ha boxning, då får ni ihop massa boxningshandskar och mixar och säckar och sånt som ni har i ett lager någonstans, eller hur funkar det?
Alltså vi har ju då boxningshandskar och sådana mitsar, tror jag det är. Som jag vet inte var vi har fått dem. Vi har köpt dem också med pengar som vi har sökt. Och så har vi dem i vår, antingen i lokalen eller i sporthallen vi brukar vara i. Där har vi fått ett litet förråd. En plats i ett förråd.
Men vi brukar få bidrag från bland annat Malmö stad som bekostar bland annat material. Det är material vi får mest. Och sen hallarna får vi boka gratis. Så det är mycket av Malmö stad som finansierar en hel del. Sen är det FCIS och Skåne, de går också in och stöttar mycket av våra ledarskapsutbildningar. Vi får åka iväg, att vi får göra. Vårt nationella förbund, Skolhälsoförbundet, de stöttar oss också väldigt mycket i olika mindre projekt. Inkluderingsprojekt, tävlingsprojekt. Så vi får väldigt mycket stöd av olika... krafter.
Men och det tänker, alltså, då tänker jag lite, då behöver ni ju veta om att det stödet finns. För det är inte så kanske att någon bara en dag så bara helt plötsligt, vi skulle nog vilja ge massa grejer till den här föreningen liksom. Så jag tänker, dels är det någonting som, alltså hur delar ni upp det? Alltså hur, för att, eller, ja men det är som två frågor. Det ena är liksom, hur vet den om, hur hittar den alla de här pengarna att söka eller grejerna, liksom sponsorer till exempel? Och sen den andra delen tänker jag, att vad är det för stöd som jag tänker ni som styrelse och ledare känner att ni behöver av andra vuxna till exempel?
Alltså jag tycker jag har allt stöd jag skulle behöva av Ali, för att han är ju väldigt engagerad i hela arbetet. Eller vänta, vad var frågan?
Vart hittar ni pengarna? Hur hittar ni dem?
Ja, alltså det är ju så när vi... Alltså vi heter ju skolidrottsförening för att vi är med i skolidrottsförbundet. Och det är liksom de som har hjälpt oss att starta upp. De har ju hjälpt oss och gett oss grundutbildningar och så. Så det är ju... Alltså det har vi vetat om sedan början av föreningen. Och sen Malmö stad, vet jag inte hur vi riktigt kom in på det.
Jo, men vi gick ju med i Malmö stad. Eller aldrig löste så att vi kunde komma med i Malmö stad på något sätt. Ja, men då var det ju... Vi gick med i Malmö stad i alla fall. Och de löste ju så att vi...
Nej, men vi har dialog med både fritidsförvaltningen, vi har dialog med allt och alla. Vi pratar och löser. Vi brukar säga att vi ser inte hinder.
Ja, och ni har ju... Vi har ju varit och petat på massa av rättigheterna i barnkonventionen medan ni pratar, alltså icke-diskriminering, att bli hörd, att utveckla sin identitet, att bli respekterad och så vidare, och hälsa och sådär, utbildning och allt möjligt. Helt fantastiskt. Är det någon del vi har missat? Är det någonting ni känner så här, men det här skulle vi gärna vilja berätta om eller säga som vi har missat att fråga om?
Inte vad jag kommer på just nu. Jag tycker vi har pratat om väldigt mycket. Så att jag kommer inte på någonting just nu. Är det någonting ni kanske känner?
Nej, jag kan inte komma på någonting nu direkt.
Jag skulle bara säga drivet som man ser hos ungdomarna. Jag har jobbat i föreningslivet. Eller jag har inte jobbat i föreningslivet. Jag har varit aktiv i föreningslivet nu i många år sedan man spelar fotboll. Men man har aldrig sett det engagemang som man ser hos ungdomarna i föreningen. De är där från klockan 7-8 om det skulle behövas. Vi kan sitta och ha styrelsemöten klockan 10 på kvällen om det skulle behövas, om det är något akut. Alla ställer upp, alla tar plats, alla vill att alla ska höras. Och det är någonting man tar för givet. Men här har de verkligen visat att man gör allt för föreningen. Man gör allt för barnen i området, man gör allt för varandra. Och det är något jätteunikt att barn, Astrid 13, Mia har precis fyllt 15. Bara det drivet de har, det säger jättemycket. Och jag tycker att många ska ta efter det vi gör. För det skapar förutsättningar, det skapar jättemycket. Bara att barn får höras, barn får prata. Det ser man inte ofta. Man tror att det är så verkligheten, men det är inte så.
Vad är det bästa och roligaste? Alltså jag tänker bara, drivet kommer ju från någon slags känsla. Så vad är det bästa och roligaste med att göra det ni gör?
Alltså jag tycker det som håller mig liksom kvar på spåret, det är ju alltså den här goda känslan. Alltså jag kommer dit, man känner sig välkommen och man gör verkligen nytta. Alltså det är så, du kommer dit och du gör detta för andra människor. Alltså det känns bra i magen liksom.
Alla är där, vi lyfter varandra, vi har kul tillsammans, vi är en väldigt stark grupp och vi bjuder in folk. Alltså det blir så, det är så kul att vara i föreningen. Alltså det är någonting man ser fram emot.
Och vi har kommit väldigt långt tillsammans också.
Ja, vi ser hur vi växer.
Ja, verkligen.
Vi brukar så här avsluta avsnittet med att be våra gäster så här, om de vill ge så här, typ tips eller medskick till lyssnarna. Jag tänker det är nästan bara vuxna, eller det är mest vuxna som lyssnar. Vad skulle ni vilja säga till dem? Det kan, alltså många av dem tänker är engagerade kanske i en idrottsförening eller så där. Vad vill ni att de ska ta till sig? Vad är det liksom?
Jag tycker, alltså som vi har nämnt tidigare, glöm absolut aldrig att lyssna på de barn och unga som kommer på era aktiviteter. Det är en av de viktigaste aspekterna i det hela.
Det gör mer än vad man tror. Jag vet. Att man kanske, man ska inte ta det för givet bara för att det går dåligt en viss period kanske. För att det var ju, när vi gick ifrån skolan så var det ju lite, så vi hade ingen lokal, vi hade inga plats, vi hade nästan inga, alltså vi hade knappt några pengar heller. Så att det, alltså för att det ska gå bra så måste det ju också gå dåligt ibland.
Svårt att säga något efter det ni säger. Men jag tror jag går in i tjejernas del är att lyssna. Lyssna, lyssna. Och våga ta in barn och unga i verksamheter. Att de får en beslutande roll. Det är jätteviktigt. I att de ska gå in och få bestämma och peta i saker som de kanske inte ens bör peta i. Men när de väl petar i det så märker man att det ger jättemycket. Så det är vår största tips tror jag. Eller min största tips.
Vi är superglada att ni tog er tid och ville komma hit och svara på alla frågor och berätta om det fantastiska arbete som ni gör i vad som verkar vara typ en helt amazing förening skulle jag vilja säga. Så då tänker jag säga ett stort tack till Mia Eriksson som är styrelseledamot och för detta ordförande och till Astrid Åberg som är nu då ordförande i föreningen och Alice Salla som är grundare och typ verksamhetsledare.
Ja.
Titel var inte så noga, sa vi så. Jättetack för att ni kom hit idag.
Tack själva.
Tack själva.
Det var jätteroligt.
Och vi kan bara lägga till att ni finns på Instagram och det finns en
hemsida. Och Facebook.
Och överallt för er som vill söka upp och titta och läsa mer om er. Tack verkligen. Och till alla er som är ledare där ute, sätt igång och lyssna. Säg hej till alla och gör en high five, minst.
Ja.
Hej då!
Hej då!